Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Wear Labs, hälsokontroll genom blodprov. Wear Labs arbetar förebyggande. Genom att ta prover får man möjlighet att upptäcka tecken på ohälsa i tid. På wearlabs.se köper du enkelt en hälsokontroll och en digital remiss skickas efter ditt köp. Du lämnar sedan ditt blodprov på ett av Wear Labs provtagningsställen nära dig. Du får dina provsvar levererat snabbt och säkert till din digitala journal tillsammans med en personlig läkarkommentar. Just nu får du dessutom 15% rabatt på ditt köp med koden FOODPHARMACY. Följ, förstå och förbättra din hälsa med ett enkelt blodprov från Wear Labs. Det här är Food Pharmacy-podden.
Hej Mia.
Hej Lina.
Jag har faktiskt en fråga till dig idag. Kan du förstå att det kan upplevas som provocerande om man börjar prata om mindful eating?
Provocerande säger du? Ja, men det kan jag nog faktiskt förstå. Jag tänker att det beror ju på vad man associerar mindful eating till. Men jag tror att många människor har fullt sjå med att ens hinna få vardagsmiddagen på bordet före 8:30. Om någon då kommer dragandes med mindful eating och att sitta och suga på en cashewnöt i en kvart, ja, då kan jag förstå att folk kan bli lite lätt provocerade.
Ja, jag kan tänka mig att det kan uppfattas som någon form av lyxproblem, navelskåderi i hur man äter. Och då, eftersom att det här avsnittet ska handla om mindful eating, så tänker jag att det kan vara viktigt att du och jag ger vårt perspektiv på varför mindful eating är någonting som har intresserat oss personligen så mycket i våra matresor.
Högst relevant input, Lina.
Och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag tänker att det handlar om i grunden både ditt och mitt ohälsosamma förhållande till mat som vi egentligen har haft under hela våra liv fram tills att vi stannade upp, började reflektera och började förändra helt enkelt vårt sätt att äta på. I den vevan blev vi också medvetna om hur vi åt. Och vi har ju sagt det flera gånger tidigare, men både Mia och jag har ju under hela våra liv kastat oss i mat, godis, bakverk, läskedrycker.
Ja.
Och inte liksom inte stannat upp och reflekterat över vad vi äter, varför vi äter. Så fort jag poppat upp en känsla så har jag stoppat något i munnen.
Ja, det har hetsätit till höger och vänster. Jag har nog inte ens tagit mig tid att sätta mig ner och äta ordentligt. Det var först när jag fick en familj som jag för första gången satte mig ner och åt middag runt ett bord. Tidigare så åt jag den antingen under tiden att jag lagade mat eller stående vid någon bänk. Ja, jag har liksom aldrig ätit riktigt i lugn och ro, tror jag.
Nej, och i mitt fall så ska jag faktiskt erkänna att även när jag fick familj så satte jag mig inte ner. Utan mat var någonting som skulle lagas snabbt, ätas upp. Fokus var liksom på att maten bara skulle ätas upp. Att det, jag är tillbaka på att det skulle bli överstökat på något sätt. Och så kanske det blir lätt i en barnfamilj.
Det är lustigt hur ofta man, eller jag ska säga, det är hur ofta jag har tjatat på mina barn att de äter långsamt genom åren. Alltså, kom igen nu, ät nu. Sitt inte och tänk på annat. Ät nu så att du kan gå från bordet. Förstå hur jag planterat omedvetet även ett delvis hetsigt beteende i dem bara genom att säga så. Men det är för att man som småbarnsförälder har ju, väldigt många av oss har ju haft en oro över att barnen inte äter tillräckligt mycket, inte tycker om speciellt mycket mat. Det är ju inte alla, men jag har haft det problemet med framförallt ett av mina barn, och då har det varit väldigt mycket landat i tjat till slut. Och då tjat om att man också ska äta fort.
Mm.
För att middagen ska ätas upp och sen kan man gå från bordet. Och i själva verket så kanske de har en inbyggd kompass och ett tempo som är mycket mer hälsosamt än det jag har gått och burit på tidigare.
Ja, men precis. Och det är ju exakt det här som jag tycker att mindful eating har liksom bidragit med i mitt liv. Och det är att maten, måltiden blir istället för någonting man ska kasta sig i sig, så blir det ett tillfälle för att så här, slappna av.
Mm.
Andas lite extra i den här hetsiga vardagen och bara ta det lugnt och sitta vid matbordet och bara prata med varandra. Och inte fokusera så mycket på vad man ska göra efter eller tänka, utan vara här och nu.
Mm. Helt rätt. Nu ska jag bli lite flummig här innan vi hoppar över till vår intervju som vi ska göra idag.
Mm.
Eller som vi redan har gjort, vi gjorde den för en vecka sedan. Med Therese Elkvist, vår kock, som är något av en expert på mindful eating. Men jag ska slänga med dig den här lite halvflummiga teorin. Mm. Jag tror att man kan känna på maten, alltså smaken, om den är lagad under stress eller om kocken har varit harmonisk och lugn när hen har lagat middagen.
Ja, det kanske du har rätt i. Det ska jag tänka på nästa gång jag äter.
Jag tycker nämligen att min mat blir godare när jag har lugn och ro i kroppen och är i harmoni.
Det som jag tänker på när du säger det här, jag läste i helgen att vi pratar ju ofta om så här magkänsla.
Mm.
Och magen, tarmen och i magen har vi ju ett enormt stort antal nervceller som hela tiden samlar in information. Och väldigt lite av den här informationen blir tillgänglig för vårt medvetande.
Ja.
Så att det du känner är förmodligen information som kommer från din mage som skickas upp.
Gud, så intressant.
Ja, det är superintressant. Jag tänkte att vi ska prata mer om den forskningen i ett helt avsnitt.
Mm, lova inte vilket avsnitt bara.
Nej, jag ska inte lova det. Sen ska jag bara avsluta innan vi går in med Therese. Så mindful eating, om vi wrap it up, handlar helt enkelt om livskvalitet.
Mm.
Mat är någonting vi får i oss om vi har tur i vår del av världen. Några gånger per dag. Och att göra det till ett njutfullt, harmoniskt och liksom härligt tillfälle. Mm. Det handlar helt enkelt om att ge sig själv livskvalitet.
Bra, och med de orden så tycker jag vi kastar oss in i intervjun med Therese Elkvist.
Faktaruta.
Therese Elkvist är uppväxt i Lindome utanför Göteborg. I en familj där god mat alltid var viktig och matstunden en samlingspunkt växte en förkärlek till mat och matlagning tidigt fram, även om det i början var sparsmakat med grönsaker. Men så kom det där ögonblicket. En dag för drygt 10 år sedan vaknade hon upp fullkomligt förtrollad av den växtbaserade världen och ville äta precis allt grönt och näringsrikt hon kom över. Efter några år av medie- och kommunikationsstudier och matlagning hamnade hon som praktikant på tidningen Buffé. Hon hade hittat hem. Ända sedan dess har hon drivit eget företag och spenderat det mesta av sin tid med att laga, fota, styla, äta och föreläsa om näringsrik, nytänkande, spännande och växtbaserad mat på olika vis och i olika sammanhang. Och med att skriva kokböcker. Vilket inte helt osökt leder oss in på att det faktiskt var just på kokboksspåret som vägarna med Food Pharmacy korsades. Therese var nämligen med som receptutvecklare när Food Pharmacy-kokboken blev till. Snipp, snapp, snut, så var sagan inte slut, utan precis påbörjad.
Då hugger vi in då. Och det vi ska äta nu, det är ju en guldgröt, massa härliga kryddor. Och sen så har vi toppat med lite melon. Och den grejen då som är lilla övningen idag, det är att vi har massa olika fröer och nötter. Mm. Som inte ska äta liksom bara en näve in i munnen med en gång, utan som vi ska ta en och en och verkligen smaka de känner. Hur de känns och de smakar, eftersom dagens, men lilla temat idag är mindful eating ju. Så jag tycker att man får ta lite olika nötter och fröer här.
Okej, hur många får jag ta då?
Ja, men du får ta hur många du vill. Nej, och du kan ta lite näve. Ja, men man kan ta lite näve. Ja, kan man ta, alltså. Kan man sen liksom mot gången ta.
Man vill uppföra sig nu.
Precis.
Mm, jag blir lite så här
nervös. Man får ta. Alla är väldigt goda. Mm. Ja. Ja, men det är väl det som är lite grejer med det här. Att äta mat är högtidligt. Men idag har mat blivit någonting som finns omkring oss hela tiden. I överflöd. Man kan få tag på allting när som helst, överallt. Och vi hinner aldrig riktigt, som du sa innan Mia, sakna mat eller vara sugna på mat. För att då kan vi få tag på efter 5 minuter. Och det finns en matbutik som öppnar dygnet runt. Folk som kör ut mat dygnet runt. Så det handlar väl lite om att låta maten få bli lite vördnadsfull. Här med bordsbön som man håller på med förr och kanske även idag. Mm. Att det kanske det finns någonting bakom det.
Absolut.
Att man liksom stannar upp innan man äter, inte bara hugger in med, under tiden man tar maten från liksom ugnen, stoppar man in den i munnen, utan verkligen så här, sätter sig ner, tar ett djupt andetag, hinner titta på det man ska äta och få njuta av att det faktiskt är en sjukt härlig stund framför en.
Mm. Och känna tacksamhet då.
Exakt.
Vi kan väl ska skriva en bordsbön, Lina, som vi kör för varje
det tycker dag. Jag verkligen. Ja.
Vi tackar för maten som vi har på faten. Ja, jag återkommer.
Ja, det tycker jag är en jättebra idé. Ja. Modernisera den lite.
Exakt.
Tack, tack, tack för maten som vi har på faten. Tack, tack, tack.
Nej, vad fan. Alltså det här. Okej, vi provar så här istället.
Vi tackar, tackar, tackar för maten som vi har på foten.
Ah, det känns inte helt rätt.
Tack för maten som vi har på foten. Tack för mixerapparaten. Från vår moder jord kommer maten till vårt bord. Grönkål, gurka och spenaten.
Och det var fint.
Ja, men så när man nu har de här då, nu har vi alltså våra nävar fulla med olika, med en liten trailmix liksom, olika fröer och nötter och sådär. Och då ska man förstå, ni som lyssnar, att det är liksom solroskärnor som är typ 2 mm gånger 4 mm kanske. Någonting som kanske känns ganska speciellt att stoppa in bara en solroskärna i munnen och smaka på den. Mm. Mm. Men det ska vi göra nu. Mm. Och så kan man liksom få känna. Och det är ett bra knep man äter mindful tycker jag. Det brukar vara att man, för att veta hur man ska göra det, är att verkligen försöka känna efter hur saker och ting smakar, vilken textur det har, hur det känns mot tungan, mot gommen. Mm. Och ofta är det bara att den första tuggan vi tar är så här, gud vad gött. Och den sista tuggan, åh nej, nu var det slut.
Jag alla de här att du sa gött. Det känner jag mig hemma.
Men då är det extra gött. Man förstår aldrig hur gött någonting är om man inte använder ordet gött, tycker jag.
Nej, men precis.
Det är en helt annan dimension av götthet. Mm. Men
nu förstår jag vad vi är.
Gud, för jag har liksom gått och skämts över att jag sa gött så mycket.
Nej, det ska du inte göra.
Så jag slutade att säga gött. Nu ska jag börja säga gött.
Det är väldigt fint att se hur du, Mia, verkligen lägger upp. Du har ju en sån liten figur av dina olika nötter och fröer i handen. Exakt. Det ser verkligen fint ut.
Information.
Precis. Men det handlar i alla fall om att känna smaker, texturer i maten. Verkligen titta på den. Låt alla sinnen registrera vad det är som man äter.
Färgerna.
Precis, färgerna. Vilket är speciellt tycker jag, man äter mycket mat med olika växtbaserade råvaror. För de har ju så mycket färger. Mm. Och det kan ofta vara så att folk säger att det är så mycket färger. Mm. Och det är verkligen det. Och därför kan man också då tänka när man hoppar vilt hejvilt. Men när man då bygger upp mat, bygger upp en måltid, så kan det vara kul att tänka kring olika, ja, men dels färger men även texturer, för att det ska vara spännande att äta. Men även för att det verkligen ska hända saker, att om man äter då kanske en krämig gröt, så vill man ha någonting lite krispig toppen, kanske lite nötter. Man vill ha någon kanske liten, men man kanske gör någon typ chiasylt med yoghurt som blir lite så här len. Så det händer olika saker när man äter.
Men det är verkligen sant. Jag är ledsen att jag gjorde en guldgröt med mjuk melon idag.
Ja, men nu har vi nötterna som blir lite krispiga. Ja, så jag tänker att vi tar då exempelvis en cashewnöt här, och så smakar vi helt enkelt på den.
Okej.
Och den, jag tror att folk kan bli lite rädda, för det är så här, mindfulness kan kännas lite läskigt för många. Men det handlar inte om, det är inte läskigt, det är inte märkvärdigt, det är inget hokus pokus, det handlar bara om att vara närvarande när man äter. Och idag är vi så sjukt bra på att vara icke närvarande. Vi är liksom i vårt Instagramflöde, eller vi är, kanske till och med läser morgontidningen, som är jättespännande, men det är massa nyheter och grejer där som vi mår, som blir ledsna av. Så bara stäng av allt sånt, titta inte på din favoritserie, för då äter du i takt med att de pratar på serien, utan bara liksom slow down, luta dig tillbaka och njut av. Ja, du kanske nöter nu då.
Och är man rädd för att det ska bli tyst, så behöver man inte vara det, eftersom en plåtslagare står precis utanför fönstret och slår plåt för allt vad han är värd.
Så de sköter det.
Hade du redan börjat? Förloppen, får man tugga eller ska man bara suga?
Man får tugga. Det tar väldigt lång tid att suga upp en cashewnöt, tror jag. Man får sitta här i alldeles lång tid. Så mindful ska det inte vara riktigt.
Och medan de känner in nöten, så kommer här lite pausmusik.
Någonting som slår mig när man äter så här långsamt är ju att man blir rätt nöjd. Rätt.
Verkligen.
Du är mätt nu.
Nu räckte det.
Nej, men jag menar, jag hade kunnat lätt kasta mig, eftersom att jag har haft ätit otroligt fort alltid, och på gående, stående fot och sådär. Så har jag vid flera tillfällen lätt så här tryckt in kanske 20 cashewnötter.
Gör jag alltid.
Och bara, och sen svalt, och sen känt att jag kan ta 20 till. Men när man äter en så här långsamt, då förstår man de där barnen när man var små som satt med sin godispåse, det fanns några sådana. Och så valde de ut en godis och satt och söp på den jättelänge, och jag kunde aldrig förstå det, för jag kastade ju i mig hela godispåsen och ville fortfarande ha mer.
Duncan hade ju sin godispåse i fickan i en hel vecka tills det var dags för nästa lördag och nästa godispåse.
Det är otroligt. Helt otroligt.
Störde ihjäl redan som 8-åring på detta beteende. Men hon var väl mindful redan då?
Men, och det är så intressant det du säger, att man blir, för jag kommer tänka på just när det är cashewnöt. Jag var i Indien nu i februari, och då såg vi cashewnötsträd, och ni kanske vet hur de ser ut, men för de som inte vet det ser ut typ som en liten röd paprika, och så under den röda paprikan då, eller cashewnötsfrukten, så hänger det som en liten kokong, vad säger man, som en skal, där då hänger en cashewnöt. Så en frukt är lika med en cashewnöt. Och när man då ser det och förstår att, alltså ser ett helt träd med de här cashewnötsfrukten, förstår att det där ger en nöt. Och så tänker man på de här gångerna när man, som du säger, har kört in en hel näve i munnen på en gång. Och då förstår man bara vad man liksom, då blir det så här, vilken konsumtion det är. Och det kan jag få, för att när man då sitter ner och då är tacksam för maten man ska äta, då handlar det dels om alla som liksom har varit med i det här ledet till att maten är på din tallrik. Bönderna, de som har skördat det, de som har sålt det, de som har plockat det. Även ifall det är som en zucchini eller en cashewnöt eller vad det kan vara. Och att även känna tacksamhet för hela ledet. För att vi, så här, vi bara får mat på en tallrik och så äter vi det utan att fundera över liksom att det faktiskt har producerats. Både av så här miljömässiga skäl, men även att folk har lagt ner sin energi och tid på det.
Verkligen.
Och det tror jag med kan vara en sån grej som gör att man får liksom, man ser maten på ett nytt sätt. För det är faktiskt, mat är, ja, men det finns inte bara där. Mat är någonting som man ska vara tacksam för att man får, och som vi måste ha för att överleva, såklart. Men att inte bara ta det som för givet. För att i vår del av världen så är det så sjukt lätt att bara göra det. För det, ja, finns överallt.
Verkligen. Och det har vi pratat om tidigare. Vilken stor skillnad det är nu när folk äter så mycket halv- och helfabrikat. Vilken skillnad det är på att lägga en
låt säga en färdig fiskpinne i stekpannan jämfört med att få hem en hel fisk som man filerar och sen, eller till och med en fiskfilé, det är ju stor skillnad på fiskfilé och fiskpinne, att man nästan inte tänker fisk när man lägger fiskpinnan i stekpannan. Och tänker man inte fisk, då tänker man ju inte heller ursprung, hav, tacksamhet.
Men jag tänker automatiskt på matsvinn och sånt där som är ett stort problem idag. Och det du sa med cashewnötsträdet, jag hade ingen aning om att det var en cashewnöt. Men nu är det det jag kommer se framför mig varje gång jag äter.
Exakt.
Och när du sa fisk, Mia, så tänker jag på när man har varit ute och fiskat makrill på sommaren och kommer hem. Det finns ju inte en chans, hur liten makrillen än är, att man låter den gå till spillo, utan man filerar den, man lagar mat på den, och kan man inte så fryser man in den. Du skulle aldrig kasta någonting som du själv har odlat, fiskat, därför att man blir så otroligt medveten om allt arbete som ligger bakom. Och det tror jag är, vi har kommit så långt ifrån maten, så att det är nästan så att vi tror att mat är någonting som kommer på rullande bandet på Volvo, det bara kommer gå
vilket det nästan till. Gör ibland
men därför känns det viktigt att just få uppleva i jag har en vän som odlar väldigt mycket, och då hade han en gurka, jättestor gurka klar, eller zucchini tror jag det var, i somras.
Jättestor gurka.
Vad ska vi göra med den här? Den vill man ju inte slänga en millimeter av, utan det är ju jätteviktigt att komma på hur kan vi ta tillvara den här, vad kan vi laga som är liksom extra smarrigt för den här zucchinin. Det är för mig en helt ny erfarenhet, för jag är inte uppvuxen med att man odlar själv, eller jag är uppvuxen med klassisk 80-talsbarn. Man bara köpte färdigt.
Det är då du ska göra Therese zucchini fritters som vi lade på bloggen för någon vecka sedan.
Men det här var ju innan
zucchini de fritters. Fanns, attans.
Precis.
Men det är kul det där du säger. Jag har en vän som har en utmaning där hon äter, bara ska äta svenskt ett par månader om året. Och nu då är nästa gång i oktober, och då är det ju inte jättelätt att hitta. Det finns mycket rotsaker och sådär, men nu har hon då hela sommaren, när det fanns jordgubbar, hon köpt upp extra mycket jordgubbar, fryst in. Hon har köpt upp liksom brytbönor som hon har frusit in. Hon har gjort massa olika, men som så här. Jättespännande. Och då för att kunna ta tillvara på det här nu då, när det blir liksom den här tiden på att man inte bara vill äta grönsaker eller rotsaker, men ändå vill ha svenskt. Och då pratar vi just om det, att de här då bönorna som hon frös in, det är ju inte jättemånga, men då är de två personer i deras familj. Och sen då, de kommer äta de här bönorna med en helt annan vördnad än om man köper liksom frysta bönor på någon annan matbutik. Och det blir en helt annan grej med måltiden, om att liksom, att man verkligen sitter nu och äter som att man ansträngt sig. För du behöver knappt anstränga sig idag. Utan det bara finns som du sa. Det bara kommer på ett rullande band.
Jag blir så inspirerad när jag hör det här.
Ja, det är
ja, och det känner man ju när man är ute och plockar svamp, kände jag nu. Kantareller, allt det.
Ja, liksom absolut.
Det. Nu...
Och mer av den tanken vi vill ta med oss, även om vi som köper mat, hämtmat, för då är det fortfarande någon som har gjort den här maten någonstans. Eller om du köper, speciellt om det är många, tycker jag, råvaror nu för tiden, när man köper vilken mat man köper det på, så brukar det ofta stå vilken, ifall det är svenska saker, vem kanske till och med bonden är som har gjort den, att det kommer från den här grönsaksodlaren ner i Halland. Och då kan jag känna hur jag säger, åh gud, då känns det lite mer som att det kommer nära mig.
Absolut.
Så jag tror bara att tänka på att det är någon som har så gjort den här maten för att jag ska kunna äta den. Komma in i det mindsetet tror jag är väldigt bra för att få förståelse för att maten faktiskt inte bara trollas fram.
Jag börjar få kramp i min hand.
Ja,
nu
kan man få ta en till, kanske en litet pumpafrö då, för det är lite speciellt, ser så litet. Och en grej man kan se, och sen ska jag bara säga så här, att tanken är inte att man varje dag, varje mål ska stå och äta ett cashewnöt på 15 sekunder, för det inser jag med att det har de flesta av oss inte tid till. Men det handlar om att komma in, det här är en träning som alla andra träningsformer, behöver lägga ner tid och energi för att träna oss på någonting, för att ändra vårt mindset till en annan grej. Så det är då en metod för att komma dit. Sen kan man äta annat på annat också, men det är ett bra träningsmoment.
Men hur ofta ska man praktisera detta?
Men jag brukar ändå säga att just den här typen av ätande, det är jättefint att man kan få in ifall någon dag i veckan. Mm. Och sen så något som man kan försöka ta bort helt och hållet, det är ju som du nämnde innan Lina, att stå liksom på tunnelbanan och käka, eller stå på bussen, eller sitta, springa mellan två möten och äta någonting på vägen.
On the go.
On the go, precis. Och ibland så händer det. Och så smukt att veta att det handlar inte om att det handlar inte om några regler eller pekpinnar, att man får inte göra det för att man brukar äta on the go någon gång som har misslyckats. Det handlar absolut inte om det, utan det handlar om att försöka få in den här mer mindfulla sättet att äta de flesta gångerna. Men att försöka då få bort de här liksom on the go-stunderna. Men sen även om man har familj förstår jag att det kan vara jobbigt att få in när man har barn och så, att få in liksom tysta stunder, måltider. Men att försöka få in alltså några dagar i veckan och gärna någon gång varje dag, kanske då att frukosten blir en stund när man sitter ner för sig själv utan någon stimulans som är runt om oss hela tiden. Mm. Och bara försöker äta sin gröt. Och då kanske man inte behöver äta en nöt för nöt, men då försöker känna efter hur det smakar, hur känns det mot tungan, hur känns det liksom, man kanske äter en liten äppelchutney som man har gjort och så känner man att så här, ja, när jag först fungerar den i munnen känns det så här, men sen jag har liksom blandat den med så här, det jag blandat i munnen och känns, smakar det så här, och jag försöker notera det som händer.
Ja, och som du själv sa, kanske inte göra något annat samtidigt.
Nej, precis, det är viktigt.
Utan äta isolerat.
Mm.
Och det känns extra viktigt idag i vår tid, för att det är så otroligt lätt så fort jag i alla fall får en liten minut över för mig själv. Kanske sätter mig där i solen på trappan sen. Då tar jag fram mobilen. Och jag kommer på mig själv. Att så här, varför tar jag fram den här mobilen? Jo, men jag måste smsa till min mamma. Eller till min... Det är så här, jag kan komma på, för jag har ju mitt liv i mobilen. Mm. Jag har ju alla relationer, allting. Mm. Så att det är ju klart att jag alltid kan komma på någonting att göra.
Mm.
Men att det är inte bara med maten egentligen. Nej, som vi ska, inte. Utan det är ju egentligen i det stora hela. Att så här, nu äter jag. Eller nu sitter jag här och bara vilar.
På tal om det så ska jag införa. Jag såg någon bloggare någonstans hade lagt upp ett så litet och smart tips på sin blogg om att hon hade köpt hem någon fin liten låda. Och när man kom hem till hennes hem så fick alla som var ägare av mobil lägga sin mobil i den lilla lådan med lilla locket. Och sen låg den där.
Helt
så ringde
underbart.
Det så hörde man den, om man behövde liksom bli nådd. Men ja, en sån där... Att man liksom, ett krav på att lägga den ifrån sig.
Mm. Jag skulle vilja komma hem dit, känner jag ju med en gång.
Ja, det är klart.
Hälsa på hemma hos henne eller honom.
Där sitter man ju och suger på cashewnötter utan stress.
Helt underbart. Ett annat sånt litet tips som jag brukar ha, och det kanske inte funkar alla dagar, men vissa dagar tror jag absolut att det funkar. Det är att sätta telefonen när man kommer hem då, eller på kvällen när man liksom har, kanske man måste höra av sig någon som har gjort det. Så sätter man telefonen på flight mode, och sen så kommer inte det flight mode av förrän så man ätit frukost dagen efter. Och det är så skönt att liksom få sin lilla morgon som du vaknar upp. Kanske då, jag tycker väldigt mycket om att meditera. Liksom bara kanske 15-20 minuter. Kanske gå ut på en promenad eller springa, vad nu vill göra. Äta min frukost i lugn och ro. Kanske till och med gå till kontoret, äta min frukost där. Och sen så åker flight mode av. Och då börjar dagen.
Ja, jag förstår. Den börjar inte samma skum som du öppnar ögonen.
Att man så här öppnar ögonen, växer och stänger av alarmet. Som man också ofta har på telefonen. Bra. Och sen så bara då har det kommit in några mejl. Och det kan vara ett meddelande från mamma som är jättegulligt. Men jag känner bara så här, den här morgonen vill jag ha min egen lilla bubbla. Och kanske jag bor med någon, vill jag kanske säga god morgon till den personen och krama mitt barn eller man eller fru eller vad det kan vara, eller min hund, innan jag som får 10 mejl och intryck från andra saker, för att vi får så mycket intryck över det, hela tiden, överallt ifrån.
Gud, jag vill flytta ihop med dig.
Ja, men det får du göra, nu kan vi kramas månaden istället för att kolla på våra mejl.
Ja, men då måste jag med på flytta.
Ja, alla 3, det är klart. Och fyret. Ja, men det får hon också.
Mm. Frågan är bara var Emil ska sova.
Vi ordnar ett rum till honom också.
Ja, okej, bra.
Men så det kan vara ett sånt bra knep för att, som säger, det här handlar inte bara om mat, det handlar om att försöka vara med i nuet hela tiden. Och på samma sätt som du sa, vi pratade om det här, att, eller jag vet inte om vi kanske har pratat innan vi sätter på det här, men när man pratar om ätande så äter vi ju då oftast, eller så här, det är absolut inte alla gånger vi äter för att vi måste ha mat, utan det handlar om att vi kanske är ledsna, vi är stressade, vi är glada, vi är myssugna och tror att vi måste ha popcorn när vi ska mysa. Popcorn är görgott, men vi kanske inte är sugna på popcorn, men ändå bio exempelvis, då ska man äta popcorn, för det bara gör man, det är liksom det är implementerat i våra hjärnor. Men man kanske inte ens är sugen på det, men man äter det bara för att. Och den grejen också när det kommer till mat, och det handlar absolut inte om någon sorts diet eller att man inte får äta saker, utan det handlar om att liksom
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hitta en annan relation till mat, där man äter mat när man är hungrig och behöver mat.
Mm. Som man gjort man i alla tider fram tills idag.
Man kan ju konstatera att det är ett arv som kommer från en tid då vi faktiskt inte har, då tillgången på mat har varit begränsad. Mm. Och det har gjort att när vi fick mat så såg vi till att göra det festligt. Och vi såg till att så här, du måste äta upp maten. Mm. Men nu är det ju precis tvärtom. Nu kan vi göra det festligt hela tiden. Eftersom att vi har tillgången på mat finns hela tiden. Så nu har vi snarare det omvända problemet. Mm. Om ni är med på hur jag menar. Mm,
verkligen, så är det. För att återigen, så vet ni, jag snackat om förut. Våra hjärnor har inte hänt så mycket med våra hjärnor på liksom många, många år. Och förr så fanns det inte, så var det gärna inte riktigt med utvecklingen att det nu finns mat överallt.
Nej.
Utan det blir liksom, det blir kaos i hjärnan för att den förstår inte hur den ska bete sig liksom. Mm.
Ja, och vi är ju, i USA säger man att det är den första generationen som kommer dö yngre än sina föräldrar för att vi äter ihjäl oss. Så att vi måste ju, det här gamla förhållningssättet till mat, att när vi gör något festligt så ska vi äta någonting gott. Vi måste lära om det.
Mm.
Det kanske inte är att idag i iPhonens tid så kanske det blir att när vi ska göra någonting festligt så ska vi ta en stund för oss själva och ta bort all yttre stimulans till exempel. Det hade ju varit mer passande i den här tiden.
Jag kan tänka mig att också överflödet av socker har ställt till det totalt för våra hjärnor. För det var ju ingenting man var bortskämd med på den gamla jägarna och samlartiden. Hittade man socker så kastade man, eller sött ska jag säga, så kastade man sig över det. Men det var ju liksom en raritet.
Mm.
Och någonting åtråvärt som man jagade kalorier liksom. Så då passade man på att äta så mycket man bara kunde om man kom över det. Och nu så hittar vi det hela tiden och överäter det.
Apropå det du sa till det så tänker jag på en bok, Järnkoll på vikten. Den handlar just om det, hur vi hela livet kopplar, lär oss att koppla känslor till mat. Och det gör att vi har en hel befolkning, eller en majoritet av en befolkning som så fort de känner en känsla går och öppnar kylskåpet. Mm. Och det känner jag igen mig väldigt mycket i, att alla känslor kopplas till mat. Ska man mysa, ja men då är det mat. Men ska man unna sig någonting? Är man ledsen? Är man arg? Det finns alltid en anledning att unna sig det där som man egentligen kanske inte ens vill ha.
Nej. Inte minst uttråkad.
Ja, det är en jättevanlig grej.
Det är den värsta, min värsta. För att om jag blir uttråkad, då tänker inte jag bra, då passar jag på att ta en promenad, eller bra, då lägger jag mig på yogamattan och mediterar i 15 minuter, utan då tänker min hjärna, bra, då passar jag på och dödar den här tiden med lite mat.
Mm. Man blir en skåpråtta.
Mm. Exakt.
Verkligen. Ja, det är lurigt det där. Så det, och det, och jag, mina, ett av mina sådana största liksom, det jag inte är så mindful, det är om jag står och lagar mat och sen så jag kanske då tänker på tusen saker samtidigt, är lite hungrig och då börjar jag liksom småäta under tiden jag lagar mat, för att jag tycker det är lite mysigt att stå där och småäta. Och sen inser jag att då när jag sätter mig och äta så har jag egentligen ätit en portion.
Exakt.
Och det är också en sån liten, och det, alltså, då brukar jag ändå, jag lagar mat som innehåller mycket, mycket, mycket grönsaker, så det är inte så att det är någon mat som inte liksom skulle vara bra att äta på något sätt, men det är fortfarande liksom kanske dubbelt så mycket än vad jag skulle behövt äta. Och det är också viktigt att komma ihåg att man kan äta den mest näringsrika maten som finns, men att hela tiden överäta, det är inte, det känner ingenting till, för att kroppen behöver bara en viss mängd mat. Och det är också det som man kan lära sig lite med mindful eating, att men hur mycket man väl behöver det här gamla klassiska, vänta 20 minuter innan du äter en portion till så vet du om du är mätt. Och om man då låter det gå längre tid när man äter och äter liksom mer långsamt, då kommer man kunna liksom lära känna kroppens signaler. För faktum är att när kroppen är väldigt smart, så när kroppen blir hungrig, då är det signaler som säger att nu är vi klara, eller vi då, nu är ja, kroppen klar med att ta hand om den näringen som vi fick senast. Nu vill vi ha mer mat. Och det är då när man blir hungrig, då vet vi att det är då vi behöver ha mer mat. Men ofta äter vi kanske, ja, men vi säger, åh, nu är klockan 12, nu är det lunch. Men är man egentligen ens hungrig vid lunch? Och jag tror att det kan också vara bra att tänka lite, bara lära känna sin egen kroppssignaler. Och extra viktigt idag när det finns så otroligt mycket olika råd om hur man ska äta, att man ska inte äta så, man ska äta si, man ska äta så här mycket, man ska äta så här lite, de här tiderna ska man inte äta. Och jag tror, jag är verkligen har en stark tro på att det är olika saker passar bra för olika människor. Och det kan vara någon sorts kosthållning som passar jättebra för din kollega och någon annan som passar bra för ens pappa. Men sen så kanske de här inte passar bra för mig. Men så försöker jag ändå trycka in oss själva i de här olika liksom, kosthållningssätten för att det ska vara så himla bra. Och jag tror att om man då lär känna sin egen kropp så vet man att nej, men jag mår, för det kanske är skitbra för vissa, men jag mår inte bra när jag äter så här. Och då ska man lita mer på den känslan än vad det står på löpsedeln.
Ja, men det kan jag hålla med. Nu har det varit väldigt mycket skriverier om just tid och mat. Och det är säkert som du säger att det är individuellt och vissa en sak passar mig och en sak passar dig. Men vad jag har förstått av den senaste tidens forskning, i alla fall hur viktigt rutiner är. Alltså jag har mina rutiner och du har dina rutiner. Men däremot ska man inte, till exempel gör inte kroppen, naturligtvis inte, det är samma sak med sömn, att kroppen egentligen inte kan göra någon skillnad på vardag och helg. Att man har ett sömnbeteende på vardagen och ett helt annat på helgen är inte optimalt för kroppen. Och för samma sak är det med mat. Att man ska försöka äta ungefär samma tider varje dag. Men det behöver inte betyda att du och jag äter samtidigt.
Nej, precis.
Den här plåtslagaren här utanför, jag tror att han vill ha en cashewnöt.
Jag tror att man ska äta väldigt mindfullt, tror jag, sett igenom.
Han får bara.
Den här vill du att du äter i ungefär en kvart. Sug på en ordentligt.
Sen är vi klara, då får du fortsätta. Precis. Slå din plåt för att
Eller så här, låt matstunden bli en stund att vara i nuet, för att det är så lätt att bara sväva iväg idag. Men låt matstunden få bli, så ofta det någonsin går, en stund man verkligen kopplar av. Alltså stå kanske inte vid kontoret eller kontorsbordet och ät samt som svar på mejl, utan alltså det är väldigt sällan som det inte kan vänta 20 minuter. Och ifall det inte kan det, så kanske du får göra det ändå. För att är det så att det är liksom ingen som kommer tuppa av. Ifall någon kommer typ av, då kanske man ska ta det i första hand. Men annars så har jag svårt att se att det skulle behöva.
Då får han en pinjenöt.
Precis.
Om man typar av. Inte annars.
Men så jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här med att varför vi är, men fundera lite över varför vi äter och hur vi äter. Och vad det är för känslor som leder fram till att vi äter som vi gör. Och bli inte rädd för att det handlar om att man ska sitta ner och fundera över det här varje gång man äter. Utan det kommer bli, ja, men om man tränar på det här taget, så kommer det inte bli något som behöver fundera på, utan det kommer bara ske automatiskt. Och man kommer hitta sina, som jag sa, ett av mina sådana här triggerområden har varit att jag står äter väldigt mycket under tiden jag lagar mat.
Hög igenkänning på den.
Och har funderat på så här, men gud, och varför då? Varför börjar jag göra det? Och inser att, nej, men det är för att jag känner att jag blir för hungrig mellan att jag får mat. För jag har väldigt stort behov av att äta ganska ofta, kanske inte så mycket, men ganska ofta. Jag mår inte så bra av fastor, för att jag känner att jag behöver ha mat regelbundet. När jag väl har börjat äta måste jag ha mat ganska regelbundet, för att göra det som lågt blodsocker, så blir det. Då kan det bli ganska hangry, så att säga. Då blir man inte så glad. Så jag har ganska gott på att alltid så här, men ha med mig kanske en liten påse nöt som jag kan ta. Jag känner att det börjar liksom dippa. Men sen insåg jag med att jag blir nervös och börjar då kanske så här småäta när jag tror att jag inte ska få någon mat sen. Som att jag skulle så här, att det inte kommer finnas mat när man blir hungrig. Vilket ju är liksom ett resultat av att Jag vet inte, jag tror att det är ett resultat av att jag tidigare i mitt liv har liksom inte tvingat mig själv att inte äta.
Alltså
att
du stödäter på något sätt?
Ja, precis. För att jag säger, när jag vill inte hamna där jag har varit, jag inte fick, jag inte tillät mig själv att äta mat. Det är som att jag liksom gör någon sorts manifestation mot mig själv att nej, men du får äta nu ifall du vill. Och så blir det till ett någon sorts liksom dubbelgrej. Så nu senaste, för, alltså, det sista verkligen tänkte så här. När den känslan kommer upp så här, gud, jag måste äta nu för att jag vill bara visa mig själv att jag får mat ifall jag vill. Då är det värsta att jag bara så här, fast vänta lite nu, om du bara andas ut och andas in så kommer du få mat om 5 minuter. Då kan du äta som jättemycket eller hur lite du vill, men du kommer kunna sitta ner och verkligen njuta av det. Och det, de första gångerna är det liksom riktigt så här, det är så här, det är jobbigt, men sen så har jag bara känt att på bara några dagar hur det gick över till att jag nöt så otroligt mycket mer av maten när jag väl satt ner. Och liksom kikade på den och verkligen så här, om jag gjorde en liten bordsbön för mig själv och bara tog ett djupt andetag och kände bara, nu ska jag hugga in den här riktigt goda maten.
Titt, hejsan lilla ärtan.
Precis, och då blev det så gott att äta. Ja.
Nu sitter vi här och stirrar.
Ja, vi har kollat bra länge på den här guldgröten nu alltså.
Får man smaka på den?
Det får man absolut göra. Okay. Nej, det är du som har gjort den, det är du som säger varsågoda.
Fast jag har faktiskt varit duktig och inte smakat på den.
Nej.
Jag har gjort en Therese Elkvist här på morgonen.
Precis. Mm. Det är svårt, men den ser väldigt god och krämig ut.
Mm. Sen är det ju faktiskt du som delvis står bakom det här receptet. Mm.
Och så var det dags att tugga lite igen.
Den är så god.
Och en grej som är väldigt bra med den här, om man då har lite svårt att få tid på när man vill äta som kanske på morgonen, så kan det vara ett sånt hjälpmedel för att kanske då få lite mer tid till det mindfulla ätandet. Så kan man ju då förbereda saker innan. Och då är ju den här görcheck.
Den görcheck,
för den gör man ju dagen innan.
Den är inte bara görbra eller jättecheck. Utan den är görcheck.
Görcheck. för då har man liksom då allt färdigt. En av mig på morgonen är ju att om man lägger på lite bär eller frukt och kanske de här nötterna då. Och sen så behugger man in. Och då kan man spara liksom 10 minuter på att koka en gröt. Eller mixa en smoothie.
Mm.
Som i och för sig inte tar så lång tid.
Så du är alltså det här food prepping. Mm. Är en del av mindfulness.
Väldigt, ja. Speciellt kanske då i stationer när man inte känner att man har så mycket tid. Ja. Och det kan vara samma sak om man ska förbereda en lunch att göra. Jag brukar ofta prata om att man kan, ja, men om man kokar quinoa, koka extra mycket quinoa. För att göra en hummus, göra extra mycket hummus. Mm. Och då kan man ju få frågan, men hur blir det med näringen? Den har jag hört att den inte blir lika bra ifall du får stå i kyl några dagar.
Mm.
Det stämmer, men ifall man jämför med att äta quinoa som har stått i kylen i 3 dagar versus att inte äta quinoa alls.
Ja, ja.
Då kan ju de flesta räkna ut med lilltån att då är det bättre att äta quinoa som har stått 3 dagar i kylen.
Klok som en bok.
Så det, och det är också lite så att man får hitta någon sorts lite, någonting som fungerar för en själv i vardagen och inte får dåligt samvete för att man inte följer alla bokens regler i alla stationer i livet. För då skulle man inte ha mycket kul, tror jag.
Nej, nu måste jag fråga en sak.
Ja.
Eftersom vi pratar om mindful eating. Till detta hör väl delen mindful cooking också, gissar jag. För att jag tycker det är en sån otrolig skillnad på att, precis som man ska ta sig tid att äta, så tycker jag det är sån otrolig skillnad om du tar dig lite mer tid när du lagar maten. Och då menar jag inte mycket tid, utan Nej. Då menar jag 5 minuter. Alltså några minuter när man smakar av en extra gång. Mm. Kanske skär tomaten, med risk för att låta pretentiös nu, men skär tomaten i lite finare klyftor och så vidare. Och jag, för min egen del, finns liksom, det är bara ren empirisk upplevelse då. Men för min egen del så märker jag att det blir ett annat slutresultat när jag har lagt mycket, lite mera tid och engagemang i matlagningen.
Men det är ju egentligen precis samma sak, att höja livskvaliteten. Att istället för att se matlagningen som någonting som ska vara överstökat fort, så att maten kommer på bordet och sen ska man äta fort så att allting är klart, så ska man ju precis på samma sätt när man lagar mat ha en, ja, men vara närvarande och ha en liksom lugn stund eller lugn men trevlig stund, och den blir ju inte trevlig om man känner en hets och stress och ska så här, skala de där morötterna så snabbt man kan för att slänga fram dem så snabbt man kan på bordet.
Nej.
På något sätt så börjar ju hela inställningen till vad vi äter börjar ju när vi går in i köket och börjar förbereda. Och för mig har det gjort en sån otroligt stor skillnad. För att precis som jag har stressat i mig mat under nästan hela mitt liv, så har jag stressat fram maten.
Mm.
Om du förstår vad jag menar.
Mm. Jag förstår precis.
Och nu jag känner mig så mycket mer, ja, men jag mår så mycket bättre mentalt av att så här, ta det lugnt i köket. Just. Det är som att jag liksom, men så här, varför lärde ingen mig det här när jag var liten? För gud vad jag hade, min stressnivå och mitt välmående hade ökat och stressnivån hade sjunkit och sådär. Det känns som en otrolig, känns som att jag nu vid 40 års ålder har blivit medveten om saker som var onödigt att jag inte lärde mig det tidigare.
Mm.
Å andra sidan tacksam att jag kom inte var 60 när jag kom dit.
Nej, men jag tror att många känner igen sig det, att man tänker, åh, nu ska jag laga den där himla maten också.
Mm.
Oh. Det mindsetet kan man ju snabbt omformulera till, åh, nu får jag möjlighet här att,
jag läste
att
det
laga
precis
en härlig måltid som vi kan avnjuta.
Mm.
Men precis det här läste jag fast med om städning.
Mm-hmm.
Varför människor tycker att det är så tråkigt egentligen att städa. Vi så här hastar igenom städningen, hastar igenom matlagningen för att sen hinna gå på gymmet och stå och lyfta grejer. Istället för att så här se det fina i att så här ta hand om sitt hem och ta hand om sina saker. Och kanske så här, men nu ska jag dammsuga riktigt noggrant hela huset. Bara ut mattor och så här, känna. För då kommer ju den här tacksamhetskänslan för ditt hem. Och du känner att men nu gör det riktigt mysigt och fräscht och fint. Och samma sak är det med maten. Men det är som att vi har nedprioriterat det mest naturliga arbetet för människan. Att ta hand om hem, mat, barn och så vidare. Det är bara någonting som ska klaras av snabbt så att vi sen kan gå på gymmet, gå på restaurangen och dricka lite vin. Och
verkligen.
Det finns ingen balans, känner jag.
Jag kände nu när du sa det här med städning att jag blev för första gången i mitt liv typ sugen på att gå hem och städa. Och verkligen som du sa, lyfta ut den där och göra det riktigt ordentligt liksom.
Gud vad härligt, ska vi lyfta ut?
Ja. Så vi kan hjälpa det här kanske.
Ja, men helt härligt. Gör ett alla fin som stund. Någonsin har satt på sin favoritmusik, så här, öppnat fönstren. Du blir ju på glatt humör när du sätter på härlig musik.
Ja.
Det finns ju inget härligare än att komma hem och känna att kläderna är vikta på rätt ställe. Det finns ingen stress kring det. Men det är någonting som jag i alla fall prioriterar bort hela tiden, för jag har så mycket annat att göra.
Mm. Det är så många Instagram-konton som ska följas. Man hinner inte.
Nej, men precis.
Vad ska, men jag tror
det är så många som ska gratuleras på Facebook.
Ja, exakt.
Precis, det finns alltid någonting att hitta.
Hipp,
men jag tror att det handlar om att skapa en fin miljö runt det. Och nu är det inte subjektivt att säga, för jag tycker att laga mat är absolut härligaste som någonsin finns. Och det kan vara allt från att liksom stå själv och laga mat eller laga mat med ett stort gäng. Ja, alltså det absolut godaste jag vet, och när man är med vänner, det är att laga mat ihop och äta mat ihop. Och som sagt, inser jag att det är lite subjektivt av mig, att det är liksom det jag jobbar med är allting. Men jag tycker även att jag har vänner med små barn, och att laga mat ihop med dem, de som får sitta med på köksbänken och hälla i, och så blir lite mer kaka och där chokladbarna, så blir det lite mindre sånt och mer sånt där, och det är konstiga liksom speciella former på paprikan i grytan. Men det, alltså, ta ner lite prestationer, för det gör inte så mycket. Det finns väldigt få saker som kan bli rätt och fel när det gäller matlagning.
Ja, det är så sant. Och sen tror jag att många typ låter bli att bjuda hem folk på middag, för att de är så stressade över att det måste vara så perfekt. Mm. Och då är ju tipset att bjuda hem folk redan när man liksom bjuder hem folk. Säga så här, kom hem till oss och lagar vi mat ihop. Jag köper alla ingredienser och så drar vi ihop en middag ihop. För då släpper ju den där ångesten. Kan man inte laga jättemycket mat, då enas man kring ett recept som man ska prova.
Ja.
Det behöver inte liksom finnas några som helst, ingen press.
Det är det trevligaste som finns, tycker jag.
Ja.
Att laga mat tillsammans. För mig är det så härligt.
Bra, då ska du få laga middagen på fredag.
Ja, det är fantastiskt.
Men precis, jag får läsa på lite då om den här risproceduren som du lärde mig för några veckor sedan.
Det är ju alltså, om man bara tittar tillbaka på tusentals år när människan liksom först började umgås i grupp, då satt man ju ner, har man kunnat läsa, jag var inte där, men och åt liksom runt lägerelden. Det var liksom en stund när hela flocken samlades. Och det är lite så som det är nu med, det behöver inte vara, det kan vara, alltså man kan göra, jag träffade några vänner igår, vi bakade scones till kvällsmat. Och det behöver inte vara så mycket mer än så.
Nej.
Men bara samlas kring måltiden för att det får bli något speciellt.
Har du bra glutenfritt scones?
Ja, jag brukar faktiskt göra mina scones på lite mandelmjöl och havremjöl. Igår använde lite kikärtsmjöl. Men det kanske vi kan lägga upp någonstans så kan folk ta del av det. För det är busenkelt.
Ja,
och så då hade vi på lite äppelchutney som vi gjorde av bara svenska äpplen, lite avokado. Massa jordnötssmör.
Nej, det var inte avokado i chutney.
Nej, förlåt, nu gick det snabbt. Det var äppelchutney som bara egentligen kokade upp massa härliga äpplen. Det finns ju massa svenska äpplen nu. Kanelkardmumma, så blir det liksom lite mysigt och gött. Ja, men det är så, också gott att ha på gröt och sådär. Och sen så hade vi lite avokado till. Och så kan man ha lite annat, vad man nu vill ha till. Och sen så är det liksom världens bästa kvällsmat.
Men du, Therese, jag känner när du pratar här, för du lagar ju så otroligt god mat. Och väldigt många människor, inklusive jag själv, när man ska ställa om sitt sätt att äta, är ju att vi saknar ofta kunskapen. Men vad kan jag laga och hur kan jag kombinera smaker? Och det verkar så svårt. Men alla som har ätit en riktigt god växtbaserad måltid, det är en väldigt vanlig kommentar tycker jag är från dem, att nej men gud, hade den smakat så här så hade jag ju aldrig behövt äta den där onödiga bukfyllan och fiskpinnarna och så mer. Och då tänker jag på, vi har ju skaffat ett kontor, Food Pharmacy. Vi kommer sitta på Riddargatan 20 för de som vill komma förbi och
Det är en butikslokal.
Ja, det är en butikslokal.
Jättekult. Säljer ingenting, men vi har stora butiksfönster som vi kan vinka igenom.
Ja. Det är ju superhärligt.
Och då tänker jag så här att det skulle vara fantastiskt, Therese, om du kan börja ha lite matkurser där i vår härliga lokal, eller hur?
Det vore så himla härligt att bara få. Precis, bara för att liksom öppna upp världen till den här växtbaserade världen. För att när man väl har dykt ner i den och liksom lär sig de små knepen, då är inte det svårt att göra den här härliga salladen eller grytan eller burgarna eller wrappen med falaftarna än vad det är att göra om man någon sån här klassisk falukorv, ugn och potatismos eller köttfärs och spaghetti. Vilket inte behöver vara någon liksom, inte bra mat alls där de två andra alternativen. Men det bara handlar om att liksom, få nycklarna till att kunna äta mer växtbaserat. För det mår vi alla bra av, oavsett om det är en dag i veckan eller alla i veckan.
Åh, vad härligt.
Så det tycker jag vi kör på.
Det låter superhärligt. Håll utkik på bloggen. Therese, vad härligt att få träffa dig igen. Det var ju ett tag sedan vi sågs.
Ja, alldeles för länge sedan.
Och jag tycker att vi, apropå att fokusera på en sak, jag tycker att vi stänger av micken och sätter oss och
hugger in umgås. På en nöt till.
Ja, precis. Det är klart.
Tack så jättemycket, Therese.
Tack själva. Det var supermysigt att få hänga här med er.
Den där persiska middagen som vi pratade om i den här intervjun, den var ju verkligen ett bra exempel på en middag med vänner, familj, där vi lagade maten under lång tid tillsammans och sen satt ner och åt och verkligen hade riktigt roligt och härligt tillsammans.
Ja, nu känner jag mig plötsligt lite dålig här, för nu har jag faktiskt inte lagt på minnet vad rätten vi åt hette. Det var massa zäta och hån i den. Men vi åt i alla fall en gryta.
Otroligt god.
Som var gjord på hur mycket färska örter som helst. Jag tror det var 8 deciliter gräslök, 8 deciliter bladpersilja, 3 deciliter färsk koriander, det var dill, det var torkad lime. Som jag köpte på Hötorgshallen. Det heter Nomi, N-O-O-M-I. Och massa annat gott.
Den var supergod.
Ja, det var helt fantastiskt. Men den puttrade ju också på spisen i 3 timmar. För övrigt ett fantastiskt sätt att laga middag på när man ska ha flera gäster på middag. Nu var vi bara, vad var vi, 5-6 runt bordet. Men ibland kan man ju dra sig för att bjuda hem fler människor för att ja, man får inte ihop logistiken. Det är inte kul när ett gäng vänner sitter vid bordet i ett annat rum i värsta fall om man liksom inte har ett stort bord i, eller om man inte har ett bord i köket. Nej, men jag bodde i en sån lägenhet förut utan, var det konstigt? Nej. Jag bodde i och för sig förlåt, världens konstigaste lägenhet. Jag hade inte ett bord i mitt kök. Nej, kommer du ihåg mitt avlånga? Ja, eller ja. Var helt hopplöst, det var inte alls gjort för att laga mat.
Men jag hade jättetrevligt där.
Ja, precis. Men då fick man också liksom stå och äta, och det har vi lärt oss nu att man inte ska göra. Så, men det här med att man ska springa liksom som någon slags värdinna eller värd genom liksom, och inte tillbringa tid med gästerna.
Då det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
Fattar inte det. Det är någonting för mig som... Jag hoppas att vi lägger den traditionen
bakom
av
oss.
Att bjuda gäster hem och försöka vara någon värdinna som bara perfekt. Ska springa. Vem vill komma hem till någon och inte umgås med den personen för den bara springer runt och är upptagen med att servera och diska? Och det är ju inte alls trevligt.
Nej, det blir som att gå på restaurang. Liksom. Det är ju inte det man vill göra, då går man ju på restaurang.
Ja, då är det bättre att sänka kraven lite på allt runt omkring och så hjälpas åt.
Nej, men jag älskar det Therese talar om när man sitter och liksom, man får en halv chokladbollsmet under näsan och så får man själv sitta och addera mer kakao och, eller hacka tomaterna. Det finns ju alltid någonting att hjälpa till med
ja.
När man lagar mat. Och det är bara sådär, sätt hellre tiden till middagen lite tidigare. Så att man kan komma direkt liksom efter hämtning på skolan eller vad som helst och laga middagen tillsammans. Men det jag skulle säga i alla fall om den här grytan är att om man nu inte har den möjligheten så är det att komma tidigt och att alla ska stå liksom och laga middagen tillsammans. Så är just den här grytan ett väldigt, väldigt trevligt sätt att bjuda på middag på. För den kan man förbereda i god tid och sen får den klara sig själv på spisen. Och så kan man ta emot de som kommer på middagen och umgås med dem ordentligt och sen sköter den där grytan sig själv. Och det är faktiskt samma sak med det här persiska riset som vi har pratat om tidigare. Nu när jag lärt mig det, för att Atossa kom ju. Hon kom ju en hel timma före dig, Lina.
Oj,
och hon fick ju också ris, saffran, kastrull, slev i handen. Och sen så fick hon visa mig hur man gjorde en gång för alla. För jag har ju bara tagit instruktioner på telefon tidigare.
Ja.
Och det som är med det här riset, att när man väl har gjort de här första halva grejerna, är att man ska skölja det 40 000 gånger för att få bort, tills vattnet blir helt klart.
Mm.
För att få bort allt vad smuts, arsenik och stärkelse heter. Så när man väl har fått bort det genom, okej, 40 000 kanske är överdrivet, men 4-10 genomsköljningar, så har man ett klart vatten och då är halva jobbet gjort. Men sen så ska man då stormkoka det och sen så ska det här i några minuter och sen ska riset ångas. Och det kan du också göra på, då kan du låta det stå ångas och skratta du. Jag ska verkligen inte fördjupa mig.
Jag älskar att du och Ankel Bens typ är bästa kompis.
Jag kan säga så här, det var allt annat än Ankel Bens.
Ja, förlåt.
För jag la säkert ett halvt dygn på research. Jag var ju så nervös inför den här middagen att tossa liksom. Proffset skulle komma. Så jag la ju minst ett halvt dygn på research vilket ris jag skulle köpa. Basmatiris från också Hötorgshallen blev det slut.
Perfekt.
Men det kan ju stå väldigt länge. Det kan stå liksom ett halvt dygn när det väl är i fasen att ångas på spisen. Så det här riset och grytan tillsammans är perfekta bjudrätten skulle jag säga. Sen är det väldigt härligt att bjuda på någonting som man inte bemästrar fullt ut.
Mm.
För då tillåter man sig också själv att det blir softare bara.
Mm.
Att testa nya saker, det ska man inte vara rädd för.
Verkligen inte.
Ska vi runda av nu, Lina?
Jag tycker vi rundar av med att dela receptet. Sebbe, snälla, kan inte du dela det här receptet på den fantastiska persiska middagen?
Nej, men hörni, det är alldeles för långt för att läsa in här. Så ni lyssnare får gå in på vår blogg istället. Där finns det.
Ja, men då har ni receptet och vi kan som sagt vara varmt. Vi kan gå i god för det. Ha det nu riktigt fint så hörs vi igen om en vecka.
Behöver du komplettera kosten med järntillskott? Vi har börjat sälja Sideral Forte i vår shop och om du anger koden JARN10 så får du 10% rabatt, alltså JARN10 med siffror.
Och kära lyssnare, följ oss gärna på Instagram där vi heter food_pharmacy och såklart på vår blogg foodpharmacy.se. Tack för idag!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.